Och idag tänkte jag vi tillsammans skulle läsa om Nikodemos, en person i Johannesevangeliet. Evangelierna är ju ofta möten mellan Jesus, personliga möten mellan Jesus och individer. Och ibland grupper och ibland församlingar. Och här är ett av de här samtalen som utspelas. Och då kommer texten här, ska vi se, om jag trycker på rätt knapp. Då gör vi så här då. Där. Kan alla läsa? Syns det så i texten tillräckligt stor? Ett känt sammanhang. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemos svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemos frågade: hur är detta möjligt? Jesus svarade: du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannerligen, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Så det var en person, ett möte mellan en man som heter Nikodemus, och vi får en ganska bred, ska vi säga, presentation om honom. Det är några nyckelord som finns här som man måste kittlas lite grann i sitt sinne för att tillräckligt vara nyfiken att gå bakom och se vad är det som förutsätts här. Vad menas med att man säger någon att någon är en rabbi till exempel? Vi har ju inte de titlarna. För så tilltalar ju Jesus, blir Jesus tilltalad av Nikodemus, rabbi. Och det står om honom att han är medlem i Stora rådet. Ja, man kan väl vara med i många klubbar. Vad är det så specifikt för det? Vad säger det? Vad berättar det om den här personen Nikodemus som Jesus talar om? Så låt oss göra en liten tidsresa, gå tillbaka och försöka sätta oss in i hur det här spelet, hur det utspelas och vad det är de missförstår och inte borde fatta, som borde fatta fast inte gör. Vad är liksom problematiken i konversationen? Och sen står det att han är farisé, Nikodemus. Och det är ju, vet jag av erfarenhet, det är ju ett sånt här ord som har ganska stor laddning. Man har en förutfattad mening om ofta vad en farisé är. Ja, det har ju inte vi, men det finns många som har det. Och då vill jag bara visa den här bilden för att sätta lite perspektiv nu på vad ordet farisé egentligen står för. Om man skulle ställa frågan: vad menas med judendom på Jesu tid? Då passar den här bilden som ett svar. Om man för någon människa som är helt främmande får frågan: vad menas med kristen tro? då får man antagligen väldigt många olika svar beroende på om man har en katolsk bakgrund, om det är reformärt bakgrund, och baptist, pingstvän. Det är ett jättestort spektrum av olika rörelser som vi har en samlingsord för, kristenheten. Om man nu tänker likadant om judendom på Jesu tid, då får man den här splittrade rörelsen. Massa olika rörelser. Och jag ska inte gå igenom de här, var inte orolig nu. De Jesus troende, Jesu efterföljare, apostlarna, och de vi läser om senare också i apostlagärningarna, Jesus troende, de tillhör den här gruppen judar. De är en del av judendomen, för de upphör inte att vara judar. Men de tillhör inte samma gren av den rörelsen som till exempel fariseerna, som är lite uppe till vänster där och råkar de hamna. De är båda judar, judiska rörelser, men de har ganska olika, det kommer att framgå i den här berättelsen, väldigt olika synsätt på vissa saker. Vi har ju Johannes Döparen som man läser om i apostlagärningarna, i evangelierna. Det är en grupp också inom ramen för detta. Vi har saddukeer, står det talat om i evangelierna. De tillsammans med överste prästerna, som ytterligare en grupp, ligger bakom korsfästelsen av Jesus. Inte folket som helhet, utan det är just de där grupperna som ligger bakom. Och på det sättet så är flera av de här omnämnda i Nya testamentet, men ännu fler är kända ifrån historien genom judiska skrifter. Och med det här vill jag ha sagt då att både Jesus och Nikodemus är judar. Och de hänvisar till det vi kallar Gamla testamentet, alltså den hebreiska bibeln. Båda har samma fundament, men de ser saker väldigt olika. Tolkar det på ett väldigt olika sätt. Och det andra som jag vill säga med detta är då att Nikodemus är inte representativ för alla judar. Judendom är inte likhetstecken till att vara farisé. Det är en grupp. En judiska historikern Josefus, han säger, och det får man väl ta med ett lypa salt kanske, men han sa att de är 5 000 i ett folk på flera miljoner. Och då förstår man att det är en relativt liten grupp. Men eftersom det här i traditionen har blivit lite kontroversiellt, kan man säga, för bilden av farisé. Om jag slog upp, jag gjorde det för ett tag sedan, slog upp ordet farisé i Fokus uppslagsbok. Ni vet, om man inte vet saker, då slår man det i uppslagsbok eller man googlar. Det kanske är ännu vanligare, men nu gjorde jag det i uppslagsboken. Och då säger han så här: fariseism och farisé, det står för lagiskhet. Alltså man följer föreskrifter, man gör saker så att man får någon slags belöning av det. Det är liktydigt med andligt högmod. Man är liksom, känner sig för mer än någon annan, ser ner på andra som inte är lika andlig och sen ser på mig istället. Det betyder skrymteri, och det är ju ett gammalt svenskt ord. Det är att säga en sak och göra något annat. Alltså att man har en mask. Man vill framstå på ett visst sätt. Jag vill göra ett intryck. Men jag är inte egentligen sån, utan det är ett spel. Skrymtare. Och då kan man säga så här. Jag ska strax visa det. Egentligen är det här fördomar om fariseer. Om man istället frågar fariseerna själva så får man en helt annan bild. Sinnelaget är nämligen väldigt viktigt för fariseerna. Problemet i konversationen mellan Jesus och Nikodemus är inte att Nikodemus spelar liksom en roll och vill göra intryck och han tycker att han är liksom mycket bättre än Jesus eller så, utan vi ska komma och se att det finns en annan sak som skiljer dem åt och vad lösningen är. Självkritik, jag vet inte hur många som utövar det. Ibland så blir man ledsen när man gör misstag och man liksom tycker att det här var bedrövligt. Och en del drar slutsatsen av det. Ja, men jag måste nog kanske skärpa till det där. Jag kanske måste förbättra något. Eller man vill se sig själv från andras ögon, va? Och det kan vara nyttigt, självkritik. Nu finns det i de skrifter som fariserna lämnade efter sig. Det är samlat i bland annat i en textsamling som kallas för Talmud. Där finns det en avdelning där man har en utvärdering. Man kritiserar sig själv och säger att det finns 7 sorts fariser. 7 sorter finns det. Men det är bara 5, eller bara 2 utav de här 7 som egentligen har ett acceptabelt sinnelag. Ett sinnelag som är okej. Okay. Så nu kan vi ha sammanställt det här lite grann. Och det är lite grann en tillämpning, en applikation på vår tid för att vi ska förstå det. Men jag försöker återge den tankegången nu som fariserna själva talar om sig när de utvärderar hur bör man vara. Vilka ideal är det vi har? Och då säger han, det kanske är lite svårt att se texten här nu, men den första, den kallar de för axelfarisén. Som är väldigt självmedveten och som tittar på omgivningen och tänker, ja men den där, jag är nog lite snäppet ändå, har kommit längre i min andliga mognad. Jag har nog lever lite mera i överensstämmelse med det som är Guds vilja. Och han syns gärna och vill gärna ha mikrofonen och sådär, va? Synlig, bli synlig och få uppmärksamhet. Därför att han tycker att han har något att komma med. Han är from helt enkelt. Han är gudfruktig. Och då säger fariserna, nej, det sinnelaget, det är inte okej. Okay. Den motivationen att sträva efter att leva efter Guds vilja, det duger inte. Och sen säger de, så finns det den krokige farisén. Och det är den där ödmjuke som inte tror sig om någonting nästan. Och som ofta gömmer sig, kanske sitter längst bak. Han kanske är längst kvar på bönemöten, han kommer på alla samlingar. Han kanske får andra att känna att vi inte riktigt lika fromma som han. Det här var erfarenheter som fariseerna hade i sina församlingar. Och då sa de, nej men den där motivationen, det där sinnelaget, det är egentligen inte uppbyggligt. Det som skapar skuldkänslor hos andra, det kan ju inte vara uppbyggligt för församlingen. Och sen finns det den farisén, säger man, som är väldigt aktiv, jobbar och har alltid uppgifter, alltid på väg och har inte tid med andra. Nej men jag hinner inte, jag måste göra det här först. Ja men kan jag inte hjälpa, jag har fått punktering och bilen, kan du hjälpa mig? Ja men sen, jag måste göra klart det här först, jag har inte tid nu. Alltså man är så aktiv så man hinner inte med människors behov. Och då säger de fariserna om sig själva, de som har det så, ja men då har man ju glömt nästan, den nästan kärleken till min nästa, min medmänniska. Och sen går de vidare och säger, den fjärde här då, den som står i hörnet, farisén, som lever liksom i skygglappar och tänker att ja, men det är så eländigt i världen här så det är lika bra att jag inte går ut på gatan för jag möter bara en massa svårigheter, va? Jag skyddar mig med att jag avskiljer mig från det andra så jag inte konfronteras med det onda, för tänk om jag handlar fel. Eller tänk om jag berör så mycket av det så att man väljer att avskärmas och tänker jag håller mig inne, jag låter bli att möta människor och kanske går i kloster eller ja, någonstans. Bara för att komma undan, skydda sig själv. Och då missar man ju det Jesus säger, va? Att vi är födda. Inte, vi ska inte leva av världen, men i världen. Och sen kommer den där då, femman. Det är den som tänker så här nu, att när jag kommer och lägger mig på kvällen, då vill jag se hur det har gått idag. Utvärdera lite. Ja, det här gick ju rätt bra. Det här är liksom det jag är glad för, som jag uträttade. Det är nog Gud välbehagligt. Och sen det här, ja, men det här var ett misslyckande. Ja, det här var dåligt liksom. Och sen vill man helst att plussidan, kreditsidan, ska vara lite större. Och sen kanske man är ganska nöjd med det och tänker, ja, men det gick rätt bra då idag. Gud är nog ganska nöjd med mig. Det här är alltså fariseers sätt att resonera kring om sig själva. Det är inte vi som gör det här om oss, utan det är fariseernas sätt att tala om sig själva. Nikodemus hade den här typen av utvärdering om sitt liv och sina kollegor. Och sen har de nog två sista, och då får man liksom, då är man på den rätta sidan, va? Guds fruktan. Jag lever mitt liv därför att jag har respekt för Gud. Jag fruktar Gud. Men det är klart, under hot så kan man ju göra saker man inte skulle göra annars. Eller man rädsla gör man goda saker. Då är ändå inte drivkraften alltid särskilt ädel, va? Kan man känna en besvikelse för. Jag gör det här därför att jag är rädd så att det ska gå dåligt för mig. Utan den sjunde här, då hänvisar man till femte Mosebok. Sjätte kapitlet, där det står om den judiska trosbekännelsen, va? Vem Herren är. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Man bekänner sig till Herren. Och sen kommer uppmaningen. Den som lever då i den här gudsrelationen får uppmaningen. Älska Gud så gott du kan. Nej, med hela ditt hjärta. Älska Gud med hela ditt liv. Älska Gud med all din kraft. Att älska, att vara driven av, inte vad jag har för yttre vinningar eller vad andra säger, eller att jag har någon fördel eller skapar en merit för Gud, utan drivkraften är kärleken till honom. Och då känner ju alla med självinsikt att hur ska jag kunna älska och alltid vara uppfylld av kärlek till Gud, och att det är det som jag gör. Hur mycket självvilja, hur mycket duktighet ska man uppbringa för att komma till det stadiet? Det inser man ganska fort. Det är helt omöjligt. Det ligger utom räckhåll för oss människor. Att tvinga sig själv att älska. Hur funkar det? Alltså det pekar, den texten är dit jag vill komma, för det är nyckeln i hela samtalet med Jesus och Nikodemus. Människan har inte i sig redskapet, förmågan att själv kunna leva på ett sånt sätt så att det är okej inför Gud. Gudsrelationen bygger inte på att vi får hjälp med det som vi är svaga med. Kristen tro, nu går jag före i händelserna. Kristen tro är inte att man får en knuff i ryggen så att man presterar lite bättre än man kunde tidigare. Det är inte så att man får mer kraft så att man gör saker annorlunda än tidigare, utan det är att du får ett nytt liv. Du blir född på nytt. Här har vi ju lite grann den här bilden av fariseism, som vi, att det är människor som försöker skapa sin egen frälsning. Det är ju djupt inpräntat i många sammanhang. Jag kopierade här på morgonen Astrid Lindgrens, den här det Alfred sjunger, den som känner till Lönneberga böckerna och det där, filmen framförallt, så har ju den här bonddrängen, fattig bonddräng, och då kommer en vers. När han dör, han lever ett halvdant liv får man säga. Men han kommer inför Gud när han dör, då säger texten. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara med mig här. Alltså, jag har sett ditt slit. Du gjorde så gott du kunde. Du var ärlig mot dig själv, du gjorde så gott du kunde och då är vägen öppen. Den teologin är främmande för Nya testamentet. Det är inte om vi lyckas eller inte lyckas i våra egna ögon. Våra meriter och våra tillkortakommanden. Det är inte de som är grunden för vår relation till Gud. Så Jesus säger till Nikodemus, den som inte blir född på nytt kan inte ens se Guds rike. Och det var den här poängterade, det obegripliga för Nikodemus att se behovet av att man ska bli en ny människa inifrån. Det var omöjligt utifrån hans situation, därför att som farisé tänkte han, vi har människan. Människan har fått kapacitet att med Guds hjälp, Guds knuff i ryggen, leva som Gud vill. Och Jesus säger, du måste bli född på nytt. Nikodemus reagerar, hur är det möjligt? Inte kan jag väl biologiskt bli född på nytt. Jag försöker liksom ändra resonemanget där till det orimliga. Och då svarar Jesus, och du ska vara lärare för Israel och förstår inte det här. Han var skriftlärd, han kunde Gamla testamentet. Och Jesus fråga här, retoriska frågan, den ligger ju att han, Nikodemus, borde ha förstått utifrån Gamla testamentets texter att människan behöver bli född på nytt. Ett skäl var ju det jag nämnde. Nivån, ribban, att älska Gud med all sin förmåga, sin all kraft och sitt hjärta, helhjärtenheten. Det är ingen som når upp dit. Det är ingen som klarar det i egen kraft. Utan man måste få en nystart, en omstart, få ett nytt liv. Det är ju något utav det som David ber i psalm 51. Va? Han har nyss bekänt en fruktansvärd, oförsvarlig handling. Och reaktionen på det är inte att nu ska jag försöka skärpa mig, nu ska jag prestera bättre, nu ska jag liksom ta mig själv i kragen. Göra mig lite bättre, nu måste jag liksom anstränga mig mer. Mera andliga övningar. Utan skapa i mig Gud. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det antyder precis det här Jesus säger. Va? Ett nytt liv. En ny omstart. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din helige ande. Så David hade fått något av den här insikten som Nikodemus saknade. Man kan gå till en profettext till exempel som Hesekiel 36. Som handlar om då också Israels folks återupprättelse. Vi läser det gärna i vår tid när vi talar om judar och det som sker, att det är på väg. Det är på väg någonting. Det är en kropp som har formats. Det är ett ben som har samlats. Och sen i den här texten så presenterar Hesekiel hur den här lämmarna till en kropp så småningom blir levande. Och säger, profetera och säg till dessa ben. De samlade benen nu som formar en kropp. Förtorkade ben, hör Herrens ord, så säger Herren Gud. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Det döda ska få liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes det av anden. Det fick liv och reste sig upp en väldig här. Det är den vision, den syn som Hesekiel, profeten, fick se. Han sa till mig, människa, dessa ben är Israels folk. De säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Profetera därför och säg till dem. Så jag tänker att här finns det en parallell. Här talar profeten om en nation. Vi håller på att se det också i vår tid att det här sker. Men det här gäller också på det individuella planet. Alltså att Gud skapar på nytt. Han lyfter människan, föder på nytt. Han säger inte att försök en gång. Försök en gång bättre. Utan han säger, nu får du ett nytt andligt DNA. Jag säger det, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Och så vidare. Paulus, när han undervisar, ibland talar han sig själv som exempel för att illustrera. Så här säger han i andra Korintierbrevet kapitel 5. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Den som är i Kristus. Inte den som har skärpt till sig, den som försöker sitt bästa. Försöker uppbringa större egenskaper eller man övar sig på olika sätt. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Att bli en kristen är att bekänna vem Jesus är. Och miraklet händer att han föder på nytt. Och jag vet inte i vår datavärld vad som motsvarar det här bäst. Alltså det är inte så att vi får ett nytt pass. Vi får inte nya personnummer. Det är samma människa som är född på nytt. Man byter ju inte ut det ena till det andra. Samma skonummer fast man är född på nytt. Kanske kan man jämföra det med, jag har en dator där, ni vet hur det är ibland, att då får man uppgradera. Så säger det, Microsoft säger det att nu är Word-programmet, nu får du uppgradera till 2.0. Alltså det är samma program, men det är helt nytt. Jag säger inte att det är precis teologi i det där, men om man ska jämföra det här med född på nytt i vår värld, det är lite grann så. Samma människa som är skapad av Gud, men uppgraderad så livet i Gud är det som blir drivkraften. Och då finns ju det andra delvis kvar, men det är det nya livet som ska växa. Och därför säger Paulus att vi ska växa till huvudet, till Kristus. Vi växer upp. Och då är det en process. Att växa, det är ju inget, man planterar ju inte färdiga stora träd, eller åtminstone väldigt sällan. Man planterar frön eller små planter. Och det händer, det miraklet händer när man bekänner Jesus. När man kommer, man överlåter sig till honom, när man blir frälst, när man blir kristen. Det som händer är att vi får ett nytt liv. Och det där nya livet, det behöver vård. Det växer i de trädgårdar där man vattnar på fröna. När det finns solljus som tränger ner. Va? När det finns koldioxid genom luften. Det finns näring i marken. Det finns betingelser som är viktiga för livet. Men då växer vi upp i Kristus. Vi växer upp så att vi får det som är karaktäristiskt för Jesus, hans sätt att leva, hans sätt att vara, det tar form i oss och vi knappt inte vet om det själva. Omgivningen förstår det. Men det är ju ingenting som vi producerar, som vi liksom åstadkommer, utan det är livet i Kristus. Men det måste få vården. Ja, har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, skriver Paulus. Jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Lagen kan inte åstadkomma det här. Vi läste igår, jag nämnde om det. Folket, Israels folk som tog emot Toran, lagen, instruktionerna, vägledningen på Sinaiberg. Det dröjde bara några veckor så avföll nästan hela folket ifrån det. De hade lagen. Men det kunde inte hjälpa dem. De visste hur de borde göra, men de avvek. Därför att lagen har inte funktion, kraft att åstadkomma det. Men det nya livet som vi har fått genom frälsningen ger nya förutsättningar så att vi formas efter det som är Guds vilja. Det var Paulus strävan. Nikodemus, nu går jag för landning här, han blir en lärjunge till Jesus, förstår vi, för i 7:e kapitlet så nämns hans namn igen. Och han protesterar mot den behandling som nu saddukeerna har med Jesus när de ligger bakom det här justitiemordet, det här mordet, avrättningen av Jesus. För det är saddukeerna, översteprästerna, som ligger bakom och inte fariser. Så det står att han protesterar mot det. Och sen så finns det också i 19:e kapitlet i Johannes, då står det om att Nikodemus tillsammans med Josef från Arimatea tar hand om Jesu kropp vid korsfästelsen. Så det här som var så obegripligt för Nikodemus, som han inte själv hade upptäckt när han läste skriften, utan han behövde få Jesu undervisning, vägledning. Det tog han till sig, uppenbarligen. Han anammade, han sa ja till Jesus. För att tro på Jesus, det betyder att man säger ja till honom. Jag tänker att det är så att Gud kallar alla människor. Han kommunicerar till alla människor. Han har vägar. Men inte alla uppfattar att det är Gud som talar. Hit har vi sökt oss därför att vi vill läsa Guds ordet och vi har tagit emot, vi anammar Guds tilltal. Att säga ja till kallelsen när han ropar efter oss, det är ju att komma till tro. Man vänder sig till honom som kallar, säger ja, bjuder in honom till en relation. Och tro leder till trohet. Den som man har en relation till, som man har förtroende för, den är man trogen. Så det hänger ihop. Så att leva efter Jesu undervisning, att leva efter Guds ordet, det är en konsekvens av att vi har kommit till honom. Vi har en relation till Herren och vi har fått det nya livet som är Kristus. Och det är reellt. Det är andens boende i oss. Det är anden bor i den troende. Och Guds andes frukt i oss, det är ju i stort sett alla de egenskaper som beskrivs i Toran, i Guds undervisningarna. Så anden verkar genom oss. Inte därför att vi är duktiga, inte därför att vi har den förmågan och vi har viljestyrka och allt det här. Men därför att vi är överlåtna. Det är hemligheten. Vårda livet i Kristus. Så att det får växa. Och då säger ju Jesus när han talar om det i Johannes. Att trädgårdsmästaren han ser till att vinrankerna bär mer frukt. Han är där. Ta bort det som inte ger frukt. Tjuvarna som man kallar det. De där delarna som inte kommer att ge frukt. Han ansar, han bearbetar, han jobbar med oss. För att vi ska bära mer frukt. Att livet ska få förmeras ännu mer. Men det är han som är livet, inte vår duktighet. Där går gränslinjen, kan vi säga, mellan hur Nikodemus tänkte tidigare. För då tänkte han, jag har förmågan att göra så där. Och Jesus säger, nej, förmågan får du genom att du blir född på nytt. Andens liv. Och den kan man inte styra, den är som vinden. Men man kan öppna sig för den. Man kan ställa sig i vinddraget. Va? Och där vill jag sluta. Herre, tack för ditt ord. Tack för din undervisning, Herre. Tack för det nya livet. Tack att det finns ett liv i gemenskap med dig. Som förvandlar, som berikar, som ger en ny inriktning i livet. Men också som löser detta och hjälper oss att som människor bli frigjorda, lösta och leva på ett sånt sätt så det behagar dig. Och som gör att vi är till välsignelse för omgivningen. Be för var och en av oss som är här idag. I Jesu namn. Amen.